Röda tugor och på villande mor, där furuskogen susar susilull och susilo, där kan du se dem en och en och stund om två och två. På lingon röda tugor komma dansande på två. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och fjon. Ja, det är flickorna i Småland, Susilull och Susilon, som går vallande och trallande på villande Mon.
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.
Ja, välkomna, välkomna till NR Småland avsnitt 24. Det är den 25 mars när vi spelar in det här och det kommer att släppas den 26 mars. I kväll ska vi prata om bland annat en man som flydde vid ett rån, en kränkning som sitter djupt, bråk om en normkritisk flagga samt senaste nytt från Boda glasbruk. Och med det sagt så får jag väl ta och önska Robert välkommen till programmet ikväll, idag.
Ja, tack så mycket Magnus.
Corona-fri som vanligt.
Ja, än så länge i alla fall. Men jag har inte undgått nyheterna.
Nej, det kan väl ingen göra. Det är ju bara corona nästan, så det är nästan svårt att få ihop ett avsnitt utan corona. Men vi tänkte faktiskt att vi skulle försöka hålla oss därifrån. Så Hampus, har du hittat någonting också förutom corona, hoppas jag?
Ja, det har jag gjort. Så det börjar ju komma lite andra nyheter än corona och bussros.
Ja, det är ju skönt det att man kan få läsa om någonting annat än ja, corona och corona och corona. Men du hade väl ett litet annat, något annat du ville göra här innan vi börjar själva sändningen. Så ja. Du kan väl själv presentera vad du tänker göra.
Ja, det ska jag göra. Jo, jag har ju mottagit, eller vi på NR Småland har ju mottagit ett väldigt, väldigt trevligt lyssnarbrev. Och jag måste säga det att det var riktigt trevligt att läsa det. Och det var även bifogat lite boktips till småländsk historia. Så fick jag flertal böcker här rekommenderade. Och det tackar jag ju självklart jättemycket för. Det kommer komma mycket väl till användning. Och ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle ta upp de här boktipsen här. Det är 4 stycken böcker så att även ni andra som lyssnar kan ta del av det. Och den första boken är Ortsnamn i Småland av Göran Hallberg. Sällsamheter i Småland av Peter Åkerman. Sen är det Historia om Småland av Lars-Olof Larsson. Sen är det Småländska folkminnen av Gottfrid Wagner. Så det tackar jag återigen jättemycket för. Och ni andra som lyssnar, om ni också har bokförslag liknande, så skicka gärna in det, för det tycker vi är jättekul och jätteintressant.
Ja, det är ju faktiskt väldigt trevligt att man får responser från lyssnarna, så att man vet att man, ja, vi vet ju att folk lyssnar på avsnittet, det vet vi ju, men att det är, man kan interagera lite grann med lyssnarna, det är ju, gör det lite mer trevligt och programmet mer levande helt enkelt. Och jag har ju själv också läst det där brevet och haft lite korrespondent med brevskrivaren. Och ja, jag tackar också så hemskt mycket för det brevet. Det var mycket värmande läsning faktiskt. Så att tack än en gång. Med det så övergår vi väl till Hänt i nästet. Och ja, eftersom jag var inblandad så låter jag Hampus ändå prata om det.
Jaså, okej. Okay. Ja, men det ska jag göra då. Jo, men vi hade ju en liten kampdag lördagen den 21 mars. Där vi började dagen med en banderollaktion faktiskt. Längs med väg 40 mellan Nässjö och Jönköping. Där vi hade en jättesnygg banderoll och även lite, ja, lite annat pynt i samband med det här. Ja, och vad ska man säga mer? Det var som vanligt väldigt trevligt att komma ut och bedriva lite offentlig aktivism. Och polisen var ju sena på bollen som vanligt. Det är inte första gången de kommer till platsen när vi åker därifrån. Så.
Det är andra gången i rad som vi möter dem när vi kör därifrån. Ja.
Så ja. Men efter...
Nej, ni råkade inte ut för några sådana rutinkontroller då?
Nej, det gjorde ju inte det.
Nej, det var ju sådana 2-1 väg så att det... Vi hann ju bort ganska långt innan de hann svänga runt och först skulle de väl kolla upp där vi eventuellt hade ställt några bilar och sen så skulle de försöka lista ut åt vilket håll vi har kört därifrån. Så de hann väl aldrig, för de svängde ju upp där precis när vi svängde ut, ja. Så att de hann väl aldrig uppmärksamma våra bilar på det sättet.
Ja, då fick ni er ett gott skratt där då.
Ja, ja. Som sagt, för det var andra gången i rad på samma ställe som precis samma sak hänt. Förra gången då han väl åkte jag lite tidigare, så jag mötte dem väl en kilometer innan och meddelade kamraterna detta och fick reda på att då hade de precis svängt ut på vägen när de kom. Så ja, de fick oförrättat ärende även denna gång. Så jag tänkte att det blir ett bra ställe att vara på fortsättningsvis så. Till sist så kommer de inte åka dit.
Nej.
Så då kan vi stå där hur mycket vi vill. Eller är det så att vi har spejare ute?
Ja.
Kan vi också fundera på. Kanske har folk ståendes efter vägarna och talar om när det är dags för oss att packa ihop.
Ja.
Det kan ju farbror blå tänka på.
Ja, men efter den här banderollaktionen då så tog vi ju faktiskt tillfället att äta lite mat och umgås lite innan resten av dagen fortsatte. Och det avslutades ju då helt enkelt med brevlådeutdelning i Jönköpingsområdet. Så det var ju en fullspäckad dag och mycket trevlig.
Ja, och det bedrevs väl... Om jag har rätt uppfattat rätt även basaktivist på andra håll i nästet under den dagen med. Så att det var ju en kampdag, då är ju större delen om inte hela nästet inblandat på ett eller annat sätt. Så att ja, det är ett trevligt sätt att bedriva basaktivism. Det är väl inte... Och sticka under stolen med att efter x antal tusen flygblad så är det inte lika roligt som de första 50. Och gör man det tillsammans så blir det ju mycket roligare dessutom.
Ja, det gör ju något oerhört mycket om man kan göra det tillsammans med någon. Vi har ju nämnt det tidigare, men det är ju ett utmärkt sätt att umgås helt enkelt.
Ja. Men är det enda som har hänt i nästet på en hel vecka?
Nej, det har ju faktiskt hänt lite andra saker också. Jag menar, vi har ju bedrivit något oerhört mycket basaktivism den senaste tiden. Och sen så rullar ju även de andra verksamheterna på också, som vi ägnar oss åt, med träningar och studiecirklar och annat hemligt som inte jag tänker berätta.
Ja, precis. Och som vanligt, vill ni veta vad det hemliga är, så finns det på ett sätt. Ansök till Nordiska motståndsrörelsen och bli antagen som medlem, så kommer du få med på de hemliga grejerna. Med det så tänkte vi oss en liten kort musikpaus här. Och jag ska för ovanlighetens skull presentera låten. Det är Kungliga Smålands artilleriregementes marsch A6. Håll till godo. Ja, välkomna, välkomna tillbaka. Och nu ska det störande ljudet ifrån min mikrofon vara åtgärdat. Det är ju så att jag är ju inte ensam här, utan familjemedlemmar sitter och tittar på TV just nu. Och jag har ju ingen studio som vissa andra har, så att jag får väl ta det jag har. Men vi går nu över på Smålandsnyheter. Och det är då jag som ska ta det. Det handlar då om ett väpnat rån som ägde rum i november i Norrliden i Kalmar. Och det är då tre män som har tagit sig in i en lägenhet och rånat ett par på guld och andra saker. Men de blev då snabbt gripna då, på grund av att mannen i huset låste in sig på toaletten och smet ut genom toalettfönstret. Och då är ju männen är nu dömda då för detta. Och de döms då mellan 3 till 5 års fängelse. Grovt rån. Och de har under hot tagit med sig då mobiltelefoner, klockor och bankkort. Och de hade varit beväpnade då med skarpladdade pistoler, knivar och tårgasspray. Och som jag förstår så har kvinnan blivit sprayad av tårgassprayen. Det är väl en nyhet i sig om man säger så. Men det jag reagerar mest på det är den där så kallade mannen. Alltså han låser in sig på toaletten och sticker medan 3 män attackerar hans kvinna. Ärligt talat, vad fan är detta?
Ja, man kan ju undra hur långvarigt det förhållandet blir.
Ja. Men alltså...
Ser man inte det lite som en chans att bevisa sig som man liksom?
Ja.
Döda de där 3 så bara... Titta.
Ja, vad fan tog jag vägen mitt hem i min borg?
Mm.
Och min kvinna rörde inte. Ja, nu ska man ju inte klanka ner på ett brottsoffer, men alltså lite jävla staker får man väl ändå ha.
Mm.
Och inte springa och gömma sig på toaletten och smita. Hade ni gjort detsamma?
Nej, jag har svårt att tänka mig det, att jag skulle göra så. Jag menar, okej, visst, om han nu hade gått klättrat ut genom fönstret i egenskap av att tillkalla hjälp.
Jo.
Så kanske det hade varit en sak, men det verkar ju inte som han hade gjort i det här fallet, eller så. Utan,
ja, han har ju larmat polis då, men bara själva sättet att första tanken när det kommer någon och attackerar ens familj, det är att sticka. Jag tycker ju återigen, man ska inte klanka på brottsoffer, men man överger inte sin kvinna i en nödsituation. Mm. Så enkelt är det ju bara. Jag anser inte att man är man då. Har vi andra tankar om det där?
Det har varit kul att veta hur han liksom tänkte i efterhand. Alltså, det måste ju tagit ett hårt psykiskt på honom att han reagerar så i en sån situation. Om det inte hade tagit hårt psykiskt på honom hur han reagerade, då är det något som är allvarligt fel.
Ja, men tyvärr tror jag mycket av det svenska folket är så pass myndighets... Alltså, tro på myndigheter och... Ja... Jag tycker jag känner mig igen det här beteendet från andra tillfällen.
Mm.
Jag kan inte komma på något så här på rak arm, men det känns ändå... Finns igenkänningstecken att det har hänt liknande förut?
Mm. Men det känns ju också som att det är någonting som är mer... Det är mer utbrett idag. Och det är väl en... vad ska man säga... Folk idag är väl inte likadant, är väl inte skurna ur samma virke som de var förr i tiden. Jag har väl lite svårt att tänka mig att något sånt här skulle hända om man skulle gå längre tillbaka i tiden.
Nej. Ta för 200 år sedan.
Mm.
Det hade ju inte hänt bara.
Men sen ja, man ska ju ha något att försvara sig med innanför dörren. Alltså. Och sen, det är ju inga olagligheter det behöver handla om här, utan det är saker du kan ha i ditt hem på lagligt vis. Mm. Som du kan ta till, som tillhygge ifall det är någon som klev in som inte ska vara. Liksom.
Ja, en Glock 17 eller en AK5.
Ja, precis. Nej. Det hade ju varit drömmen ju, Magnus. Ja. På tal om samma ämne, men sån här film från Sydafrika. Då har de ju såna här home invasions där de bryter sig in några negra i en, vad heter det, lägenhet typ. Och rånar folk och kanske mördar dem. I alla fall, då är det övervakningsfilm. Man ser en man och en kvinna, de sover inte i samma säng. Men när larmet går så hoppar kvinnan upp och hon har redan pistolen i handen. Springer ner för trappan och avlossar 3 skott mot de här inbrottstjuvarna. Och samtidigt ser man på den andra filmen hur mannen flyger upp ur sin säng och liksom har med pistol också i handen. Färdigladdad liksom.
Ja.
Det är ju folk som är lite beredda på att...
Mm. Så skulle det vara i Sverige med.
Mm. Ja. Men det är ju kastrerade. Det var ju inte möjlighet att försvara oss på det viset ju.
Nej, den svenska mannen är ju kastrerad alltså. Han får ju inte göra någonting. Om någon rätt så skulle våldta hans kvinna så har han ju inte rätt att göra något. Då ska han ringa till polisen. För annars kan han riskera att åka i fängelse.
Mm. Sen är det väl också mycket det här att folk är ju, tänker ju som så också att det här kommer ju aldrig drabba mig. Så jag kommer ju aldrig behöva förbereda mig på en sån här situation.
Nej, precis. Det kommer aldrig drabba mig. Det är som folk installerar larm efter att de har haft inbrott.
Ja.
Det är ju liksom, det är en klassiker.
Så jag gjorde ju.
Ja.
Ja. Jo, men så är det ju de man börjar tänka efter när det väl händer. Men då har det ju redan hänt och då är det egentligen för sent just som du säger.
Ja, och det kanske inte är så farligt om det bara är materiella ting. Men som sagt, är det någon av ens kära som råkar illa ut, då blir det ju inte lika roligt eller så.
Nej.
Så det bästa man kan göra det är ju att man är alltid förberedd och man håller sig alltid förberedd på att det kan hända någonting.
Ja, i dessa tider alltså, det kan ju hända vad som helst. Och sen det vi inte skulle prata om, liksom om den här krisen som vi är inne i nu förvärras, så kommer ju definitivt att finnas skäl till att kunna försvara sig. För fortsätter detta som pågår nu med att maten börjar ta slut lite här och var och det blir ännu mer kris. Alltså då får du ju nästan ha den där Glocken och en AK5.
Mm.
Oavsett om det är tillåtet eller inte, för att kunna vara freda dig själv. Men nu uppmanar inte folk att införskaffa olagliga vapen, så att det är replikor vi pratar om nu och hotat med.
Ja, och sen är det ju det här. Vanligtvis så behöver man väl kanske inte... Alltså, man behöver ju inte mycket. Det kan ju räcka med ett baseballträ innanför dörren.
Ja.
Bara det kan ju liksom vara tillräckligt.
Ja, en flaska bromsrengöring. Den sprutar ju rätt långt och den är inte rolig att få ögonen alltså.
Ja. Alltså det är så små saker som behövs. Det finns lagliga saker man kan ha hemma som definitivt kan försätta en angripare ur balans tillräckligt länge för att du ska kunna alternativt försvara dig ordentligt eller sätta dig i säkerhet.
Det absolut bästa är ju att träna inför ett aktivisttest i Nordiska motståndsrörelsen. Då räcker du egentligen med knogarna på näven för att freda sig.
Ja, precis. Och gå med i Nordiska motståndsrörelsen så får jag också träna dig på att försvara dig själv. Faktiskt. Och spökboll är inte helt fel i det läget. Nej, vad ska man säga? Det är ju sånt här händer ju. Och jag tror att det händer oftare än det rapporteras om. Och speciellt i dessa tider så rapporteras det inte så mycket om att som det har gjort. Men ja, du vet aldrig när det händer, så var beredd på vad som helst. Och var en man. För allt i världen. Var ingen jävla kruka som springer. Jag skulle ju själv säga att jag dör ju hellre själv än att jag lämnar min kvinna själv.
Ja, det är ju Att man ens kommer på tanken.
Ja. Alltså jag kan inte, jag får inte in i huvudet hur man tänker när man sticker.
Nej.
Innan utsatt. Jag låser in mig på toaletten. Oj, toalettdörren upp. Toalettfönstret. Ja, nu springer jag.
Mm.
Nej, jag får inte in det i huvudet. Man är funtad som människa. Man gör på detta vis.
Kanske var ett sånt där modernt utförhållande. Han tänkte att nu är det slut.
Liksom. Ja, precis. Han skickade ett sms. Jag gör slut nu, så stack han.
Ja.
Nej, han la upp en på sin Facebook-profil från i förhållande till singel eller vad man nu så snackar.
Det kan väl också vara mycket med det här att göra att det blir inga konsekvenser idag av ett sådant agerande emot hur det var förr i tiden. Liksom en person som lägger benen på ryggen och springer idag i en nödsituation. Det händer ju inte mer.
Nej.
Idag. Förr i tiden så kanske man hade fått sig ett gott kokstryk.
Ja,
sitta i stupstocken och bli spottad på lite.
Ja, han hade inte kunnat visa sig i byn.
Mm.
Han hade ju antagligen haft kvinnans hela släkt efter sig. Resten av livet. Men inte idag inte. Idag sitter det säkert någon och tycker synd om honom.
Mm.
Som har ju så illa utsatt och kränkt. Och på tal om kränkning. Så hade du, Robert, någonting om en... Som jag döpte till. En ny kränkning istället för upprättelse.
Ja.
Vad är någon, detta för något?
Det är ju en 8 år gammal händelse, om jag inte är helt fel, som man nu har valt att ta upp igen i Smålandsposten. Och den är absurd på väldigt många sätt. Men själva händelsen är då att på en pub i Växjö som inte finns längre, men som heter Harrys, så hade de blivit informerade av polisen att det skedde prostitution inne på deras pub. Att kvinnor då sålde sex till män där.
Ja, det var specifikt asiatiska kvinnor, va?
Det har ju inte framkommit i nyhetsrapporteringen, men från personer i närområdet där så har jag i alla fall hört att det har varit asiatiska kvinnor det handlat om.
Jo, men jag får med att det stod i artikeln.
Okej, okay. Jag har läst igenom både den nya originalartikeln här, men i alla fall i detta fallet så var det några filippinska kvinnor som skulle gå på puben tillsammans och blev nekade i dörren av vakterna som sa att vi släpper inte in asiatiska kvinnor, de har försökt sälja sex här. Vilket då föranledde att de här kvinnorna blev ledsna och förbannade och tog detta till domstol. Och det som är lite uppseendeväckande då är ju att tingsrätten år 2013 frikände vakterna och krogägaren från rasism och hets mot folkgrupp då och gav dem rätt. Detta har ju sedan gått vidare till Göta hovrätt 2014 som fastslog tingsrättens dom och 2015 så nekar högsta domstolen resning i målet. Nu då, 8 år senare, så väljer ju Smålandsposten att lyfta fram händelsen. Då den här kvinnan som man har intervjuat fortfarande mår mycket dåligt. Och man har ju läst runt lite om hur folk ställer sig till den här händelsen. Om man säger så här, i vanliga fall så brukar ju domstolarna favorisera invandrare. Men i det här fallet så har de ju då gått på, vad heter det, polisens och restaurangens handling i fallet. Och det är ju rätt uppseendeväckande.
Ja, det är...
mig. Men det måste ju ändå betyda att det ligger ju någonting bakom det här. Det har ju sålts mycket sex och det har ju varit asiatiska kvinnor som har gjort det.
Ja.
Men det är ingenting som man får läsa om i artiklarna i alla fall.
Nej. Nej, jag läste någonstans om att det hade gått ut en allmän varning om att just asiatiska kvinnor sålde sex i området och att polisen bad då pubägare att vara uppmärksamma på detta och då inte släppa in dem. Men det jag tycker, alltså, det har gått 8 år. Alltså, att man fortfarande kan vara kränkt efter 8 år för att inte ha fått komma in på en pub. Alltså, det finns ju ett otal pubbar jag inte har fått kommit in på. Jag känner mig fan inte kränkt än. Ska jag gå omkring och älta det då i år efter år? För att jag inte en kväll inte kom in på pubben.
Nej, men det känns ju som ett sätt att söka lite uppmärksamhet också, eller? Ja, men det är ju typ som den här kvinnan säger då, att min dotter hade på sig sin favoritjacka. En gul som hon hade fått av sin farmor. Hon har aldrig använt den sedan dess. Hon kopplar ihop den med händelsen.
Ja, men herregud.
Men där känner jag lite att vad fan hände där? Vad var det för gulligulla visa man drog där liksom?
Ja, och hur gammal, eftersom hon ska gå på pubben så kan det ju inte vara ett barn precis. Hon måste i alla fall varit över 18.
Hon är vuxen
kvinna som inte kan ha på sig en jacka som hon fått av sin farmor på grund av att hon har blivit nekad att gå in på pubben.
Men alltså, jag menar, det är ju inte isolerad händelse heller. Det är ju flera asiatiska kvinnor som har stoppats med samma motivering. Och även de händelserna har ju polisanmälts. Så jag vet inte varför just den här personen är så enträgen att få med i tidningen hela tiden. Man har ju inte intervjuat eller lyft fram de andra, menar jag.
Hon kanske är gift med rätt person.
Så är det nog. Hon heter ju Malmström i efternamn.
Ja.
Det klingar ju inte sådär jättefilippinskt.
Nej, inte riktigt. Nej, men alltså det är ju nya kränkta samhället. Det kanske finns någon har talat om för henne att du kan ju få upprättelse från BRÅ. Kan man ju få upprättelse om hon kommer på det nu då. Även om det inte blir, även om inte en någon bedömd ditt fall, så kan BRÅ i vissa fall gå in och ersätta personen då för kränkning och sveda och värk och allting. Så jag vet
men,
inte om det
men
är
en sak som jag tycker som var rätt uppseendeväckande här, hur det nu kan vara på det viset, så säger de så här om domstolsförhandlingarna: vi hade inget biträde och jag upplevde det som att åklagaren och försvarsadvokaten bara gjorde det de skulle för att hålla skenet uppe. Krogvakterna sa att de hade sett på långt håll att vi var prostituerade. Det var inget som ifrågasattes. Hur kan man se sådant? Åklagaren sa ingenting. Jag blev jättearg och var tvungen att bita ihop. Rättegången var en ny kränkning. Det var hemskt, säger hon. Men alltså vadå, inget biträde? Liksom, kan man ens sitta i svensk domstol utan att ha ett juridiskt biträde eller en advokat idag?
Nej, det är ju åklagaren och sen har du ju rätt till själv att om du vill ha ett målsägande biträde så kan du ju ansöka om det. Och det är ju åklagaren som ska vara ditt biträde. Och åklagaren kanske har stått där med x antal fall där det var tvärtom. Och kanske var väl insatt i det hela. Och syns på långt håll att de har prostituerade, jag vet inte. Jag vet inte hur de var klädda, men jag kan ju knappast tänka mig att de gick med. Min fördom av sydostasiatiska kvinnor när de går ut är ju att de är ganska utmanande klädda. Men det är ju bara en fördom, för jag är ju aldrig ute, men jag har fått den känslan i alla fall.
Men alltså, nu ska ju inte vi sitta här och alla över en kam kanske, men jag vet ju om personer som har varit gift med thailändskor till exempel. Och sen har det visat sig att de här thailändskorna har dratt runt på byn och sålt sig liksom när gubben varit på jobbet.
Ja. Jo, men det är väl det är väl inte bara en sån där så kallad thai-massage salong som har lite extra mer än bara vanlig massage. Det är väl ganska allmänt känt att så är fallet. Det har väl till och med uppmärksammats vid några tillfällen. Så det är ju så det är.
Sen en annan sak, för jag googlade runt lite på det här för att försöka hitta lite mer bakgrundsinformation och sådär. Och alltså det är ju många lite så här SD-bloggar och jag vet inte om det är Sweden Confidential, är det lite SD eller?
Jag vet inte riktigt vad de är för något, men det är de säkert.
I alla fall, de ställde sig bakom de här filippinskarna och tyckte att detta var något fruktansvärt, något i hästväg av rasism. Jaha. Liksom. De mot de asiatiska kvinnorna.
Ja, de har väl inte en thai-fru där hemma. Men någonting jag också läste var att de var väl också kränkta över att de hade sagt ostasiater, fast de kom från Sydostasien. Thailand och Filippinerna ligger i Sydostasien och inte ostasiatiska. Det var väl också något de hängde upp sig på, eller? Ja, för mig så.
Alltså du måste ju vara mycket bättre på att läsa texten än vad jag är. Sen tycker jag att jag läste igenom det här, men det kan jag inte minnas att jag hittat här någonstans.
Jo, jag såg det där någonstans att det var något de hade reagerat över. Alltså vad är det att reagera över?
Men det är väl det här, vill man vara kränkt så kan man nog bli kränkt över det mesta. Om inte allt.
Ja, men här, nu är jag inne på vad du menar här.
Ja.
Tingsrättens resonemang är motsägelsefullt. Å ena sidan menar man att krogen inte bröt mot diskrimineringsförbudet eftersom det avgörande motivet för agerandet inte var kvinnornas etnicitet utan att man trodde att kvinnorna var prostituerade. Visserligen obefogat, men ändå. Å andra sidan konstateras det att enbart kvinnor med östasiatiskt utseende som utsattes för denna bedömning. Och sen har man skrivit inom parentes då att Thailand och Filippinerna ligger för övrigt i Sydostasien.
Hur jävla viktigt då.
Ja, det är jävla nagelfarade.
Ja, det är ungefär som en rysk råkar säga att en stockholmare eller en norrlänning råkar vara sörmlänning. Eller ja. Råkar kalla en norrman för svensk.
Men då som sagt, har vi kommit fram till varför man lyfter det här nu efter 8 år?
Ja, hon fick väl en slant för artikeln och jag vet inte, vi får väl se vad fortsättningen blir. Om det är den här rasismen mot asiater nu på grund av corona.
Det kan ju ha det sambandet, för det kan ju inte vara någon nyhetstorka liksom. Man har ju lagt alla andra nyheter åt sidan och kör ju bara kronan. Det måste finnas ett helt hav med artiklar man kan skriva om det som har hänt bara i Sverige liksom.
Ja, jag fattar inte heller varför de lyfter fram en sån här sak. Det är ju mycket märkligt om det är. Men de har väl någon agenda bakom att det är ju rätt gott om de där sydostasiaterna nu då i Sverige.
Men å andra sidan, jag tycker mig själv, går man ju och tittar lite när man är ute på stan liksom, men jag tycker jag ser ju inte mycket asiater ute i samhället på det viset.
Nej, men nu är de ju, nu är ju rasism mot dem, för de kan ju ha corona. Nu törs de inte gå ut för det. Det var ju någon som hade beklagat sig över det också. Att ingen ville sitta bredvid en kines på bussen. På grund av corona. Eller något i den stilen. Och det är väl inte någon. Det är väl egentligen inget konstigt med det.
Nej.
Du vet ju inte om den kommer från Kina direkt. Eller om den har varit i Sverige i 17 år. Det ser du ju inte på den. Nej, jag vet inte varför man tar upp en sån här nyhet nu helt plötsligt, men jag misstänker att det har väl något med pengar att göra.
Ja, de får väl en trevlig liten snyfthistoria att skriva om, och de som tycker det är så hemskt när med diskriminering lär ju troligtvis klicka in på den och läsa.
Ja.
Så, det är kanske en fortsättning på den här vatten, en liten debatt om att liksom man kan inte vara rasistisk mot asiatisk Sverige, utan att det är vedertaget att man får skoja med kineser och annat, och typ som så här Kina-puffar och grejer. Men sen att nu på senare tiden har börjat blossa upp lite debatt om det här, att liksom man kan inte säga Ching Chong, och Kina-puffarna fick ju plocka bort sin gubbe och sådär.
Ja. Så kan det ju ha någonting med coronan också att göra med, i och med att man får inte kalla det för Wuhan-virus, och man får inte etnicisera sjukdomar längre, som spanska sjukan och Hongkong och vad nu de hette förr i tiden. Det är ju väldigt problematiskt. Såg jag på någon SVT-program. Det var ju ett av de större problemen.
Ja, just det.
Eller alltihopa.
Ja, för det är ju det värsta är ju inte att sjukvården och sådana där saker kollapsar, utan det är ju rasismen som följer efter sånt här.
Ja.
Det som är det värsta.
Oh ja, absolut, absolut. Tänk så mycket rasism som ska födas nu. Och alla nazister som drömmer om det här. Nej, har vi något mer att säga om den där konstiga kränkningen?
Nej, jag tycker bara det är skumt, helt enkelt.
Ja. Jag får väl säga att det är väl jag som medvetet tvingade Robert att ta den här. För jag tyckte att vi skulle visa upp att så att jag tar på mig, om ni tycker att det var ett helt jäkla ointressant ämne. Så det är mitt fel alltihopa.
Med ja, det... men det är ju faktiskt rätt intressant. Om alltså det är likadant som så här typ då, nazistmord och såna här grejer. Liksom. Det kan man ju ta upp så här 30 år efter det hände, när det var några fulla skinnskallar som liksom puttade någon snubbe som slog ihjäl sig. 30 ja. År senare så kan man ta upp det då och tjabba om det här och älta det och älta det. Det är samma visa och samma grej, så jag tycker det är viktigt att belysa.
Ja. Liksom ingenting glöms bort, utan det ska ju upp till ytan med jämna mellanrum.
Och så kan det ju vara så då att det sker inte så mycket sån här då, vad man kallar rasism mot asiater. Man har bara det här att utgå ifrån. Och det är därför man måste älta detta hela tiden, för man kan inte ta in något nytt.
Nej, där har du att. Det har inte hänt någonting på 8 år mot en asiat, så nu måste man ju ta och hitta på någonting. Det kan ju inte vara så att folk ser skillnad på invandrare och invandrare.
Så kan man ju säga så att tidningar skriver ju så fruktansvärt mycket dravel och ältar, så att det blir ju tröttsamt ju. Köp inte Smålandsposten.
Nej. Skittidningar. Och nu är det ju gnäll här i Kalmar län om att barometern kommer ju inte att levereras till alla kunder längre. Och så gnäller de över att de inte har några kunder.
Okej. Okay.
Det är folk som får sätta och köra bil för att hämta sin morgontidning. Och alla kommer inte kunna få sin tidning i fortsättningen, för det kostar för mycket att leverera tidningen till deras brevlåda. Ja. Vad kan det bero på? Det var ju långa turer förut. Nu är det inte så många som prenumererar på tidning, papperstidningar längre. Och en sån här artikel kan ju mycket väl vara gör att ytterligare någon säger upp tidningen.
Mm.
Det är kanske dags för Smålandsposten, Barometern och alla de andra skitblaskorna att börja ändra inriktning och kanske börja rapportera det som verkligen berör folk in i själen. Och en sån här sak berör väl i stort sett bara ett fåtal. Ja, personer som känner sig väldigt kränkt. De som kanske har någon tajper hemma. Lite feminist, extremister och vänstermuppar. Sen tror man inte folk i allmänhet bryr sig speciellt mycket. De har väl viktigare saker att tänka på, kan jag tänka mig. Nej, Robert, det är din nyhet. Hade du något mer att tillägga?
Jag är färdig.
Du är färdig. Hampus, har du något mer du kommer att tänka på när det gäller detta?
Nej, det har jag faktiskt inte. Som sagt, väldigt konstigt att de ältade. Men förhoppningsvis så reagerar ju folk på när de drar upp såna här skitsaker.
Det ska bli intressant att försöka hålla lite koll nu på Smålandsposten och se om det kommer någon fortsättning här.
Mm.
Om det ska bli någon typ av någon följetong här. Kinesen som blev nekad att tvätta i tvättomaten för att ja, han såg ut att komma från Wuhan. Jag vet inte. Nej, men då går vi över på lite mer musik då. Och nu kommer vi att spela Waffen, våfflor, lampskärmar och tvål. Vad nu det kan innebära.
Ett känsligt ämne om vad som faktiskt egentligen händer. Inga tvivel om eller men, ja då vet du att jag pratar om förintelsen. För alla har vi hört historierna om de ökända gaskamrarna och att alla tyskar var stående. Men stämmer allting när man börjar ju undra?
NR Småland på nordiskradio.se.
Ja, välkomna till NR Småland avsnitt 24. 24 är även runraden, den äldsta för Tarken. Fick ni reda på det? Och vi spelar in det här den 25 mars. Så det är bara 9 månader kvar till jul. Det är väl trevligt.
Är det lönedag idag?
Det är lönedag och lille lördag. Så det är fina grejer. Men nu ska vi väl diskutera lite mindre fina grejer här, Hampus. Eller
ja.
Det? Kommunpolitiker Eksjö tvistar om när det ska hissa bögflaggor.
Ja, precis. Ja, det är ju vår kära politiska ordel i kommunstyrelsen i Eksjö som tvistar om det här då. När de, när de ska hissa såna här, som de kallar det, regnbågsflaggor då. Och i höstas så skrev 3 partier en gemensam motion till kommunfullmäktige med rubriken Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun. Det låter ju... Ja, bara det låter ju hemskt.
Mm.
Men vilka var då partierna som skrev denna gemensamma motion? Ja, har ni några gissningar?
Ja, jag vet ju så jag gissar inte.
Jag kan säga det att svaret är inte jätteförvånande. Men det var då Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Ja, fan, Eksjö.
Ja, precis. Men den här motionen då, den föreslår att regnbågsflaggan ska hissas på 7 nya lokala flaggdagar under Kärleksveckan som för första gången arrangerades under 2019. Jag tycker bara det låter värre och värre där.
Ja, det här båda inte gott.
Nej. Och i den här motionen då som undertecknades av Sebastian Höllin från Socialdemokraterna, Johan Ragnarsson från Vänsterpartiet och Lea Bettersson från Miljöpartiet, så skriver de bland annat att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och de menar att regnbågsflaggningen skulle vara en enkel men symboliskt viktig gest från kommunens sida att visa solidaritet med HBTQ-rörelsen.
Så de alltså ska vara solidariska med...
Ja, precis.
Okay.
Så det är ju ingen typ av lobbyism eller annat fuffens här, utan...
Nej, det kan inte vara.
Det kan inte.
Och nu får jag ju vidareutveckla det här med pedofiler, och det är ju det att jag menar ju inte att alla homosexuella är pedofiler, utan det är ju de starka kopplingarna det finns mellan pedofili och homorörelsen genom tiderna. Och jag kan ju då tala om att tjej Kjell Rindall, som var ledare för pedofilegruppen inom RSFSL på 70-talet, var inledningstalare på Stockholm Pride 2011. Därav kallar jag det pedofil. Jag menar alltså inte att alla homosexuella är pedofiler. Så att ingen ska komma och tro det. Ja, fortsätt.
Ja, men nu då i veckan som har varit så behandlade ju ledningsutskottet som första instans den här motionen då. Och där blev beslutet att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den här motionen. Men enigheten har ju inte varit total. Både Sverigedemokraterna och Moderaterna har varit lite reserverade till den här frågan. Men av lite olika skäl då. Och Moderaterna motsätter sig inte de här regnbågsflaggorna då. Men de tycker att det ska ske i proportion till antalet dagar som den svenska flaggan hissas. Vilket är 15 dagar per år.
Så de vill att bögflaggan ska hänga 15 dagar per år också?
Ja, förhoppningsvis inte. Men så kan man ju också se på det.
Ja, den är ju öppen för tolkning, den,
ja, det är den
formuleringen.
Och Sverigedemokraterna då, som genom årens lopp har tvärvänt i de här frågorna om HBTQ och annat. De motsätter sig ju inte heller de här flaggorna per se. Men de tycker väl att förslaget är lite orättvist då. Och jag ska läsa upp ett citat här från Elisabeth Werner från Sverigedemokraterna. Om ett särintresse ska få flagga ska alla föreningar ha rätt att flagga. Alla är vi i Eksjö kommun, säger vi ju. Vår inställning handlar inte om att vi är emot HBTQ. Jag bryr mig ärligt talat inte om vad personen har för läggning. Det är människan som räknas, säger hon. Så det här är ju också intressant, för det finns ingen egentligen i kommunstyrelsen i Eksjö som motsätter sig sån här typ av propagandaverksamhet från en viss en viss lobby, men det kanske är HNF.
Nej, det kan jag inte tänka mig att det är en lobby, för det finns ju en homolobby, va?
Ja. Nej, så det tycker jag ju faktiskt är väldigt intressant, att det finns ju ingen som motsätter sig att de här flaggorna sätts upp, men de har ju lite andra saker som de pekar på då. Men i övrigt så är det ju enhälligt att ja, det ska vara helt okej att sätta upp sådana här flaggor i kommunen på skattebetalarnas bekostnad.
Men alltså, kan inte någon politiker ifrågasätta det och ställa sig frågan liksom, varför ska de här flaggorna hissas?
Mm.
Alltså jag menar, det är ju inte så att folk ifrågasätter bögar, varför är du bög, utan han är ju en bög. Men den här flaggan är ju till för att påverka andra människor ju, påverka deras liv och att de ska ändra livsstil tydligen.
Så att... ja, men då kränker du dem bättre om du överhuvudtaget ifrågasätter en homosexuell eller bisexuell eller queer eller ibinär, vad fan och allt heter, då har du ju kränkt dem. Alltså de...
Men jag kommer aldrig kunna få in det i huvudet, ett logiskt argument kan bli en kränkning liksom.
Nej, men så är det. Det är Sverige idag alltså. Det är väl det utvalda folket och HBTQ personer som är de mest lättkränkta i samhället.
Ja, för det, alltså, jag menar, det är skillnad att sitta så här. Jag vill inte att den här flaggan hissas för att jag tycker inte om bögar till exempel. Det är ju en sak ju. Då kan de ju säga att de blir kränkta. Men om man ifrågasätter varför och att det liksom inte finns någon anledning.
Ja, det är en fruktansvärd kränkning.
Ja.
Förstår du inte det?
Men det hade varit kul om någon liksom lokalpolitiker typ SD liksom försöker få upp frågan att den här flaggan är till för att påverka barn till att bli homosexuella. Liksom, det är ju det den är till för. Det är därför den hänger av vajar ju, inte någonting annat.
Men det är ju också det här att då kommer väl partiledningen med piskan och piska på gräsrötterna som kanske sitter i kommunstyrelsen.
Men då står vi där med öppna armar och tar emot dessa arma stackare som har vaknat upp till verkligheten.
Ja, men jag tycker ju faktiskt att de säger ju, med det de säger det är ju att alla ska ha rätt att hissa sin flaggan. Då ska ju Tyrune-flaggan också hissas en dag.
Ja.
För alla föreningar ska ju få, och vi är alla Eksjöbor.
Mm.
Ja. Det finns nationalsocialister i Eksjö. Då måste man ju få hissa Tyrune-flaggan en dag då.
Det tycker jag.
Alltså det är ju vad jag får ut av det.
Mm.
Så det måste vi ju lägga in en motion eller en medborgarförslag om.
Ja, historiskt sett så borde de ju hissa en hakonsfana i Eksjö.
Ja.
Den 27 januari.
Sen är det ju något annat som är väldigt intressant, och det har vi pratat om lite tidigare, men nu så kallar de ju det inte för såna här HBTQ-veckor och sånt där längre, utan de har ju ändrat namn på det där. De kallar det ofta för någonting annat, och det är ju ofta i stil med kärleksveckan och såna där andra saker.
Ja.
Och vad som du är veckan och allt vad det nu är.
Ja.
Och det är ju jättesmidigt för dem när de ska propagera för någonting subversivt.
Ja, det var då kärleksveckan, men liksom Varför ska en sån flagga hänga där?
Ja.
Kärlek, det är ju liksom, du kan ju ha kärlek till någonting annat.
Mm.
Du kan ju hänga upp flaggor med hästar på. Jätter.
Mm.
Får. Bilar.
Kameler.
Kameler, ja. Ja. Det är ju så sjukt det där liksom. De förflyttar. Det är absolut hur man märker hur de flyttar fram sina positioner i samhället. Den där lobbyverksamheten de håller på med.
Mm.
Det är inte alltså, längre är HBTQ-veckor utan det är kärleksveckor och det är vad är det de kallar dem för? Alltså det, ja, mänskliga rättigheter och allt kan de få in i det där.
Men alltså, utåt sett så menar de ju på att liksom alla människor kan ju ingå i den här gemenskapen. Även vi då med normal sexuell läggning.
Utom nationalsocialister, vi är inte välkomna. Vi får inte ingå.
Nej, men alltså, utåt sett så är ju alla inkluderade i det här. Så den här kärleksveckan, den gäller ju alla. Även om du inte är grunt och bög eller flata eller någonting sånt va. Men alltså internt, så detta gäller ju bara homosexuella människor med avvikande sexuell läggning ju.
Ja.
Vi vanliga människor är ju inte välkomna i deras miljö.
Nej, om vi inte... Ja, jag säger inte mer.
Och därför ska inte den flaggan vaja.
Nej.
För att jag menar, det faller ju, deras logik är ju att den är ju för alla, men den är ju inte det i praktiken, utan det är ju deras egen intressesfärs flagga.
Ja, och att hissa något annat än en svensk flagga på en offentlig plats, det är ju att då har ju den organisationen eller det landet ockuperat till exempelvis Eksjö då.
Mm.
Då är Eksjö under ockupation. För det är en ockupationsflagga då den inte är Svea rikes flagga. Har jag fel eller har jag
Nej,
fel?
Jag tycker det är ett väldigt bra resonemang. Så jag tycker.
Så den veckan, kärleksveckan, så är alltså Eksjö ockuperat av HBTQ-rörelsen.
Ja.
Och alla invånare ska böja sig för överheten. Och undantagstillstånd råder.
Mm.
I stort sett.
Ja, och något annat som man alltid ser, och det är ju alltid lika hemskt, det är ju när man, när de har såna här jippon och man ser föräldrar som drar med sina små barn ut på såna här grejer och stoppar en sån här regnbågsflagga i handen på dem som de får gå runt där. Jag menar, de barnen vet inte vad det innebär.
Nej. Alltså snack om att använda barn i propagandasyfte. Mm. Och så gnäller de över att vi har ungdomar med i vår organisation. Mm. Ungdomar som har gjort ett frivilligt val att ansluta sig.
Mm.
Där drar de alltså med sig barn som inte kan prata ens, som ska sitta och propagera för homosexualitet och transsexualitet. Det är väl verkligen att utnyttja barn.
Ja, deras, de har ju, deras armar sträcker sig väldigt långt. För jag menar, det är ju även inte sällan det är diverse olika myndigheter med som tvingas delta på såna här jippon, utan och är det någon som motsätter sig så kan det ju räknas som arbetsvägran och då blir de ju av med jobbet.
Ja.
Det var väl inte så länge sedan det var någon från Försvarsmakten va? Som motsatte sig att Försvarsmakten skulle delta på något sånt här jippo. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men...
Jag tror det var Stockholm Pride och han gick väl högvakten. Ja. Han fick rätt sen.
Ja. Det kanske han fick.
Ja, han fick faktiskt rätt.
Mm.
Jag har en gammal jobbarkompis som är med i hemvärnet. Och i alla fall, de fick ord om att de skulle vara med på någon Pride-festival då. Men han bara sa till dem att jag och mitt kompani, vi är inte på någon jävla böggala. Det ska ni ha klart för. Men det blir aldrig någon diskussion om det.
Nej. Men det var väl antagligen i någon lite mindre stad kan jag väl tänka mig. Det var väl inte i Stockholm eller Göteborg och Malmö? Eller
nej, så är det ju absolut. Det spelar ju in.
Har de något sånt i Malmö förresten? Jag talar om att gå utanför Småland, men det är bara slog mig nu.
Ja. Det var en bra fråga.
Jag har faktiskt aldrig hört talas om det.
Nej.
Det är kanske inte så populärt i Malmö.
Nej, nej. Det brukar väl vara lite så.
Nej, men alltså det här är ju... Det är ju så sjukt som det bara kan bli. Liksom, det bara visar ju på hur dekadent samhället är. Att... Alltså, och den här liberala demokratin liksom, det sitter då x antal partier i en kommunstyrelse och de bråkar om homoflaggan, men de bråkar inte om den ska hissas eller inte, utan hur den ska hissas.
Mm.
Det är liksom, det är ju nästan lite grann som de här religionskrigen där de slåss om på vilket sätt man ska tillbe samma gud.
Ja.
Det är liksom 30-åriga kriget och det som pågår nere i Mellanöstern och det där mycket.
Man måste ju ändå ge dem det, den här HBTQ-rörelsen där, att de har ju blivit en stark röst ju. Alltså de har ju mycket makt gentemot politiker och kommuner och stat. Ja. Alltså det visar ju bara på liksom vilket inflytande privata aktörer har på styret i vårt land.
Ja, och vi vet ju alla vilka det är som ligger bakom i den här rörelsen. Och det är ju ledande inom dem är ju från början de facto judar. Det vet vi ju.
Det är typ som man nästan tidigare i alla fall har jag gjort det skrattat. En sån här tankesmedjo. Jag liksom tyckte att vad fan är det? För fjolleri liksom. Men jag menar... Titta här, de får ju inflytande ju.
Ja, det är helt jävla otroligt. De sitter bara och smider ränkar och sen så kommer det här. Och nu är ju varenda jäkla stad har ju någonting. Det är ju alltid någonting. Och är det inte i den stan så är liksom residensstaden här, då ska ju alla kommuner upp den där flaggan överallt. Då ska ju hela... länet ockuperas.
Mm.
Och det är ju faktiskt i det närmaste en ockupation, för att det som det, majoriteten av de som går i de där tågen, det är ju sådana som bara reser runt på sådana där hela tiden. Jag återkommer ju till det där i Kalmar då, när de sitter och knarkar öppet på krogarna och det är ju liksom inte vanliga Kalmarbor, kan jag inte tänka mig. I och med att inte sånt för sig kommer i vanliga fall så öppet som det hade gjort då. Det året.
Mm. Ja, sen är det ju det här. Folk blir ju bombarderade med sånt här överallt idag. Och det börjar ju så jäkla tidigt. Det förhåller sig ju inte bara till såna här kärleksveckor inom citationstecken. Jag menar, så fort barnen kommer in på dagis så nog fasen hänger det en regnbågsflagga där. Och alla ungdomar, de blir ju bombarderade i tv och ja, allting.
Ja, all reklam så är ju nästan sånt.
Ja.
Det är ju bara sånt överallt, alla tv-serier, allting. Alltså det går ju inte att se någonting snart utan att det ska vara rasblandning och homosexualitet.
Mm.
De försöker ju få det här till att normaliseras. De säger att det är normkritiskt. Men hur normkritiskt är det? Det är ju mer normkritiskt idag att säga nej.
Ja.
Att vägra hissa en bögflagga än det är att inte hissa, än att hissa en.
Mm.
Men hur kan svenska folk gå med på detta egentligen?
Ja.
Det är väl att de inte helt enkelt, de förstår inte vidden i det hela.
Mm. Nej, men det är väl mycket det. Sen så är det väl mycket som annat att det finns nog de som motsätter sig det, men frågan är ju om de vågar påtala det.
Nej, det är lite grann som de kör med propagandan via media.
Mm.
Att de visar bara sådana som är positiva till invandringen och positiva till homosexualitet och allting. Och så går alla omkring och tänker att ja, men det är nog jag som är konstig som inte tycker att det är konstigt. Så är det mig det är fel på, för jag tycker inte det är normalt. Och så går de liksom 10 personer på samma arbetsplats och ja, jag tycker ju det är konstigt, men jag törs ju inte säga att för alla andra tycker att det är normalt. Det är väl lite det.
Ja, ja, det är ju ett väldigt kraftigt verktyg som de använder sig av. För det skapar ju en distansering. Så det handlar ju mycket om att bryta den liksom och få folk att förstå det. Att du är ju inte ensam i ditt tankesätt. Det finns jättemånga som tycker som dig. Ja. Bara det att de syns inte i samma utsträckning som de här som propagerar för HBTQ.
Nej, det är ju det. De får inte komma till tals. Försvann jag nu eller ni?
Nej, men jag hör dig fortfarande.
Ja, det blev så väldigt tyst. Robert, han säger ingenting.
Nej, men jag är kvar i alla fall.
Ja. Nej, har vi mer att propagera för där, eller? Ska vi...
Jag tror nog att vi kanske har propagerat färdigt.
Ja.
Men jag är taggad för vad som komma skall. En kär repris.
Ja.
Men en följetong.
Ja. Men den följetongen, den får ni väl vänta med, för först ska vi ha lite musik. Och det blir Adolfs med Zäta, Sola i Karlstad.
Ja, nu åker jag i Sola i Karlstad. Och raslipa god. När natten sänkt sin slöja över gröna Ängders dal, då känner jag en stolthet att ha min skalle kvar. Ja, kängorna är snörade och hängslarna är på. Med knuten näve står jag här beredd att slakta och slå. Ja, nu åker jag till Sola i Karlstad och demonstrerar för ras och nation. Ja, nu åker jag till Sola i Karlstad med blanka kängor och raslig passion. Jag ser på moder Svea och undrar hur det fanns. Ändå ska vår blågula fana förmörkas av något svart. För nyckens ruttna liv, det är mitt ögas fröjd. Och jag marscherar stolt förbi med höger arm höjd. Ja, nu åker jag till Sola i Karlstad och demonstrerar för ras och nation. Ja, nu åker jag till Sola i Karlstad med blanka kängor och raslig passion. Till er som importerat, hacka och försvinn. Vi ska bränna era moskéer och era skallar ska vi slå in. Ja, jag ska ut på stan och slåss, för nu så är jag arg. Nu höjer jag min höger arm och ropar stolt sig hej. Ja, nu åker jag till Sola i Karlstad och demonstrerar för ras och nation.
situation.
Ja, välkommen tillbaka till NR Småland nummer 24. Ett jävla tjat på mig. Jag hoppas ni njöt av låten och tog till er av texten. För den är ju ganska intressant. Jag ska inte bli långrandig. Utan jag slänger mig direkt på. Nu håller jag på att göra en tabbe här. Eftersom jag har skrivit lite annorlunda i mitt programidé. Jag höll på att missa att The Glass Factory stängs och gick med en miljonförlust. Det har då framkommit nu då att The Glass Factory i Boda, det här är ju en följetong som vi har haft i ganska många avsnitt, och jag misstänker att vi kommer att få återkomma till detta. De blir ju räddade av corona, kan man ju säga. För att de stänger ju nu då och planerar om hela sin verksamhet under våren. Och det är ju på grund av corona då. Som skulle ha börjat då. Men glashelg den 25 april. Det är flyttat till en senare datum. Och sen så skulle de ha detta i kombination med konferensen GAS 2020. Det låter väl intressant. The Glass Art Societies konferens GAS 2020. Ja.
Det är bara en fasad för en nazistisk konspiration det här, tror jag.
Ja, de har ju ugnar. Och gas har de. Jag såg ju dem och kollade. Stora behållare med gas har de.
Sen har de köpt in glas för flera hundratusen som stod i källaren. Är det någon som har sett det här glaset? Är det verkligen glas de har ställt ner källaren?
Miljoner. 10 miljoner köpte de innan för.
Ja. Det är inte burken med pellets i.
Det vet vi ju inte. De visar ju bara en liten del av att... Nej, men de ställer ju om nu då på grund av... Och det var ett fullspäckat program. Som de hade. Och... I och med då att The Glass Factory 2019 gick 2,8 miljoner i back. Så vet jag inte om det kan bli så mycket värre. Och ja, vad säger vi om det? De hade väl tur att de fick ställa in, för då kan de ju skylla på corona. För GAS 2020. I förlust.
Men jag har bara en fråga där. Om man säger, den förre chefen på det där stället fick ju sparken och fick ett jättefint toppjobb på ett annat ställe sen istället.
Ja.
Vem var det som gick in och tog chefsposition på det här sjunkande skeppet frivilligt?
Oj. Vem var det nu igen?
Och har den personen samma konspiratoriska framtidsvision som den förre?
Ja.
Eller kommer de nu slänga alla de här burkarna som står i källaren?
Alltså, jag vet inte. Det finns i alla fall en risk för underskott även i år. Så det är ju ganska stora pengar.
Det kanske blir sådana här, vad heter det? Det heter container diving.
Ja.
När man hoppar i och rotar i container efter saker de har slängt.
Ja. Nej, men de har i alla fall ställt in nu då på grund av corona. Och de hade ju då räknat med 2000 besökare under något av de här. Givetvis hade jag ju fel artikel uppe, men det var i alla fall de skulle ha någon konferens här om det. Jag ska se där kanske. Åh, nej, det hade jag inte. Ja. Nu fifflar jag bort den där. Ah, ja, skitsamma. De hade därför räknat med att de skulle få 2000 besökare där. Bara på ett evenemang. Och om det är antal dörröppningar eller om det verkligen är 2000 som kommer, det står skrivet i stjärnorna. Ja, 2,8 miljoner back. Det är inte så att det är dags att slå igen skiten, va?
Ja, man tycker ju det. Det har ju, det har jag hållit på så länge nu, och det, jag tycker bara det blir värre och värre varje gång vi tar upp om The Glass Factory.
Ja. Alltså det här har ju bara gått prestige i ett.
Mm.
Det är ju bara så.
Men alltså, det är corona och jag vet om en ny möjlighet till fina företagslån ju.
Ja.
Ja, i och för sig.
Så det är bara att rejsa på.
Ja. Men jag räknade ut här att det kostar alltså varje invånare i Emmaboda kommun 300 kronor att driva det här stället. Och det är alltså, då är det räknat från spädbarn till de som ligger på långvården. Det är alltså per invånare. 2,8 miljoner kronor i en kommun med under 10 000 invånare. Det är faktiskt väldigt mycket pengar.
Men då är frågan också, har alla invånare hemma borde ha fått livstidsbiljett till Glass Factory? För man har ju betalat för det redan.
Ja, man kan ju tycka det. Men det vet jag faktiskt inte.
Frågan är ju om det är någon som ens är intresserad av att åka dit.
Nej, alltså det är, jag säger det själv, alltså det är ju mindre och mindre folk i varit, så att corona, det kommer bara som en tidig julklapp till dem, eller sen julklapp, så har de en anledning till att inte, kan de andas ut lite grann. Frågan är ju då att i och med att det här är ju såna här konstnärssjälar, så att de ska ändå ha betalt.
Nice.
För det är ju alltid de det är mest synd om. Det har vi ju uppfattat, uppmärksammat hela tiden.
Men jag är nästan beredd på att betala en biljett bara för att gå ner och titta på vad de har i källaren.
Det ja, men det får du inte. Du får inte se det som finns i källaren. Frågan är, finns det något i källaren?
Ja, kan man göra
det. De kanske har sålt alltihopa någon och stoppat i egna fickor.
Mm.
För hon var ja. Påhittig Maja.
Är det så de har finansierat knarket? De hittade den här ventilationsaggregatet.
Ja, man vet aldrig. Det kanske finns massvis av glas till salu. På vissa adresser i närområdet. Jag vet inte riktigt hur de har gjort med det. Men de ska i alla fall få regionstöd för utveckling av kring neon och plasmaglas också. Har de kommit på här. Så alltså det pumpas ju in mängder med pengar i det här. Så det, jag fattar inte liksom vad de håller på med. Då är det liksom att Region Kalmar ska pumpa in 133 680 kronor. Och så ska The Glass Factory själv stå för drygt 158 640 kronor. Vad ska de ta de pengarna från när de har gått back med 2,8 miljoner?
Ja, det är ju frågan.
De har höjt kommunalskatten när man bor i kommunen. Kan det ha ett samband?
Kanske, ja.
Men det var ju... Vi lyfte ju det i något tidigare avsnitt där om oss. För detta är ju en verksamhet som inte är vinstdrivande. Det är ju bara att pumpa in pengar för att den här kulturen ska kunna leva vidare. Men de här pengarna hade gjort sig mycket bättre liksom hos ungdomar. Alltså som vill lära sig spela ett instrument eller någonting. Öppna musikskolor, alltså. Där hade de gjort nytta i alla fall. Här försvinner de ju bara.
Ja, eller kanske lite fler lärare på Bjurbäcksskolan där 58% av dem bara klarade grundskolan. Det är ju faktiskt en väldigt låg andel elever som går ut med betyg i grundskolan.
Men med sådana här pengar, det är så att de är ju öronmärkt oftast ju. Och det verkar de vara väldigt svårt att rucka på. Är pengarna till kultur så är de till kultur. Sen så spelar det ingen roll om de svälter i äldreomsorgen, så ska kulturen ha dem.
Ja, det är också ett helt jävla vansinnigt. Och jag läste lite mer siffror här om Emmaboda kommun då, att Emmaboda kommun får ju alltså över 15 000 per invånare i bidrag. Dessutom. Och då ska det alltså pumpas in pengar från statskassan till Emmaboda kommun. Och 15 000, över 15 000 kronor per invånare. Samtidigt som de har en jävla lekskola för vuxna i Boda. Så kostar 2,8 miljoner. Det finns ju liksom ingen rim och reson i det hela. Varför ska jag hålla på? Jag hittar det här nu om GAS 2020. Det skulle locka 1800 internationella deltagare. Så att nu har ju helt plötsligt sjunkit med 200 invånare. Så gasen fungerar nog.
Ja. Alltså frågan är ju om vad har de utgått ifrån att det här intresset skulle grundas i, eller är det också hitta på siffror?
Nej, jag kan väl läsa lite innan till här då, att sedan några år tillbaka fungerade Glass Factory som en resurs för nationell och internationell utbildningsinstitutioner, näringslivsaktörer genom sitt arbete med att bygga upp verkstäder och ateljéer inom glashantverk. Särskilt fokus har lagt på tekniker kring neon och plasma, eftersom detta var en till stor del saknas i norra Europa. Jaha. Vad har vi för nytta av neon och plasma?
Ja, det kan man undra.
Ja, kunskapen finns då framförallt i USA. Men intresse sägs vara stort även i norra Europa. Det sägs vara stort. Mm. Då måste man genast pumpa in pengar i det, såklart. Så inom ramen för projektet Glass Tech Hack påbörjades för ett par år sedan arbetet och kunskapsutbytet kring neon och plasma. Workshops har anordnats på temat under 2019 och 2020 till Glasmuseet mot... Vad fan skriver de? Ja, de skriver alltså så i artikeln.
Ja.
Workshops har anordnats på temat under 2019-2020 till Glasmuseet emot ett stipendiat med ett särskilt med särskilda kunskaper inom området. Fattar ni vad de skriver?
Nej, inte riktigt.
Jag kan analysera den där texten. Fan skriver människorna. Jag fattar inte.
Nej.
Inom ramen för projektet Glass Tech Hack påbörjades för ett par år sedan arbetet och kunskapsutbytet kring neon och plasma. Workshops har anordnats på temat under 2019-2020. Tar emot ett stipendiat med särskilt kunskap inom området. Nej, jag fattar inte.
Jag trodde ett stipendiat var pengar.
Ja, alltså jag fattar inte meningen. Alltså det står så. Fan.
Men de har tagit emot kunskap istället. De har fått kunskap gratis, Magnus, av någon.
Nu vet jag vems grejer de hittade där i det fläktutrymmet i alla fall. Det är någon som har skrivit det här.
Var det någon amerikan från San Francisco som var där skulle lära dem göra neonskyltar? Så satt han där och pundade in i fläktaggregatet.
Nej, det är Peter Leijon på barometern. Han är dessutom expert på glas och inbjuden till någon föreläsning. Som skulle ha varit nu i våras. Så han är ju inte alls partisk i det hela. Nej, vi hoppar den där artikeln. För den var så konstigt skriven. Så det tror jag vi skiter i. Jag kommer att fastna på det där. För jag fattar inte den där meningen. Herregud, vilket folk. Han har nog fått feber. Ja. Nej. Glass Factory. Det är ju liksom ett tillhåll. Jag... Tittar man på folket som rör sig där när det inte är öppet så är det ju ganska uppenbart vilken politisk tillhörighet de har. De klär ju sig ganska likt vissa somliga trasankar som brukar dyka upp på våra demonstrationer. Så det är väl sånt som rör sig där, så att säga. Nu hittade jag den där artikeln där. Ursäkta, lyssnarna, att jag inte hittade det här. Nej, det är lika jävla snurrigt skrivet. Jag skiter i att. Jävla idioter. Kan inte ens skriva en text. Vad har vi att säga om Glass Factory?
Ja, att det börjar bli dags att stänga ner skiten nu. Det börjar bara bli löjligt när de ska hålla på och pumpa in en massa med pengar och sånt här.
Ja. Och varför ska jag lägga... Jag får ju lägga mer än 300 i och med att jag jobbar och betalar skatt.
Mm.
Så att jag får ju säkert betala närmare en 1000 lapp för det där. Varje år. För någonting. För att de ska ha lekstuga där.
Mm.
För att de ska gå omkring och knarka och leka med neon och plasma. Det är ju vad jag anser att de gör. 2,8 miljoner i back liksom, det är... Stäng ner skiten, sälj glaset till någon som... Något museum. De kunde åtminstone ha gjort ett museum av att...
Ja, det hade ju varit en betydligt bättre investering. Och så hade de ju kunnat ta alla de här pengarna som de fortsätter att pumpa in och göra något vitigt av. För det är ju... Det måste ju finnas drysvis med grejer de hade kunnat göra istället. Och då kan de väl lägga de pengarna på, jag vet inte, stimulera ungdomarna. Kanske så de inte sitter hemma och pillar sig i naveln eller spelar dataspel.
Ja, eller hänger kring stationen och säljer knark.
Ja.
Det finns ju massvis av områden där det går att använda de där pengarna till. De har ju problem med skolan. Omsorgen är ju inte den bästa. Vård och omsorg är inte den bästa. Pengarna har gjort mycket bättre nytta där. Men av någon jävla anledning så ska ju de där få hålla på och ha sin jävla lekstuga där ute i Boda. Och varför vet jag inte. De skulle förvisso ha någon Mobergsvecka där. Och det kunde ju varit intressant lite om en... Tyvärr så vet vi ju hurdant de gör med våra författare från förr, att det ska ju självklart bli någon modern tappning av att så att då är väl Karl Oskar heter väl Mohammed och kommer från Mogadishu och flyttar till Boda.
Abdallah, släpp in mig Abdallah, jag förfryser foten Abdallah.
Ja, precis. Nej, alltså det är ju en neverending story om bara ett jävla bedrägeri. Det är ju ingenting annat.
Mm.
Och varför ingen ställt till svars, det är ju helt jävla obegripligt tycker jag.
Ja, det är ju oerhört. Men det visar ju bara hur sjukt allting är. Liksom. Att tjänstemän kan gå fria sådär när de håller på och fiffla runt.
Ja. Och fifflar man runt fel, ja, då får man avgå för sin tjänst och sen så får man börja på ett annat ställe.
Men det är rätt kul ibland när man tittar på någon politiker som står och pratar i tv och som liksom påpekar hur viktigt det är att man inte slösar med svenska folkets skattemedel.
Ja.
Liksom och helt så här seriöst, liksom att detta är inget vi leker med, detta är skattepengar, de ska användas effektivt och korrekt. Men sen i verkligheten så används de så här.
Ja. Det här är vad våra skattepengar går till.
Det finns jag hade inte sagt något om de har skickat dit lite skolor liksom, så fick prova på att blåsa lite glas eller något. Liksom. Då har man ändå lagt pengarna på glas och kanske väckt intresse hos de här människorna. Så att inte liksom det här, alltså glas är ändå konst i sig, alltså kunna ett hantverk och så. Att man väcker ett intresse hos ungdomar och så att detta kan leva vidare i framtiden. Ja. Bevara vårt liksom kulturarv och så. Varför lägger man inte pengarna så istället? Det blir ju roligt för ungdomarna liksom, och du har ju en kulturvinst på det sättet ju.
Ja, precis. Det, alltså, det är ju fruktansvärt det som har hänt med Glasriket. För det, liksom, det var ju blomstrande och det har ju varit, det är ju världsledande trots allt. Har vi ju varit världskända för vårt glas.
Jag har något jävla sommarkollo för ungarna så de kan lära sig blåsa lite glas liksom.
Ja.
Öppna ett glasgymnasie, vad fan som helst. Istället för att lägga pengarna på sådana här skräp liksom. Som, det kommer inte bli något av detta. Detta liksom kommer inte bygga för framtiden överhuvudtaget.
Nej, de hade ju där i Orrefors, vet jag, hade de ju glasskolan. Och jag åkte lite buss och satt då en gång, jag kommer inte framför eller bakom, alltså, ja, skitsamma. Jag satt där och lyssnade på några ungdomar som satt där och pratade. Och de gick ju alltså den här kursen, och det var ju inte för att de skulle bli glaskonstnärer. Utan det var bara för att, ja, det var en utbildning de fick. Så att de skulle, för de skulle gå vidare och bli någonting helt annat efter det här. Och de skulle alltså inte jobba inom glas. Och då börjar man ju undra, liksom, där har ju också en sak som är, liksom, du slänger ju ut pengar onödan. Där har du i alla fall minst en elev som går där och kostar x antal 100 000 av skattemedel för att lära sig glaskonst. Och har inga som helst planer på att jobba inom att.
Men så, om jag ska bryta in lite, så ser det väl ut faktiskt på rätt många gymnasieutbildningar. Folk går ditten och datten för de tycker det låter roligt, men de kommer aldrig jobba med det.
Nej, men jag tycker ändå man kan skilja lite grann på ett sånt här yrke som liksom, där vi har en kulturhistorisk värde för då speciellt Småland och Glasriket. Och att man kanske går humanist eller humaniora eller något sånt där trams där man inte blir någonting. Här blir du ju faktiskt någonting. Men du tar det bara för att du vill ta ett lättare år tills du skulle söka vidare och bli webbdesigner eller något annat. Sådär. Och det tycker jag liksom, på något sätt så skulle det ju bli någon typ av lärlingssystem av det här istället. Att liksom, ja, du förbinder det här nu att gå den här kursen. Vi kommer lära upp dig att bli en glasblåsare. Men därmed förbinder du dig även att ta anställning som glasblåsare i x antal år. För att vi ska tillbaka det vi har lagt på dig. Det tycker jag borde vara ett ganska rimligt krav, eller vad säger ni?
Mm. Jo, precis.
Ja, du får gå glasskolan i Orrefors, men då binder du upp det på att du ska jobba 5 år på ett glasbruk i Sverige. Om inte särskilda skäl föreligger. Att du får en lungkollaps eller någonting, då kan det vara lite svårt. Men
alltså, det hade blivit rätt attraktivt att göra så. För att jag menar, då måste ju de å sin sida binda sig upp och kunna ge dig ett jobb ju.
Ja.
Och sen måste ju garantera dig ett jobb ju.
Ja.
Så på det viset så lockar man ju säkert mer seriösa människor som vill bli glasblåsare. För att de vet också att de har ett jobb efter utbildningen är färdig.
Ja. För det finns garanterat den personen då som sitter och hade den inställningen, hade det kanske rätt betyg och rätt kontakter för att få den utbildningen. Medan så sitter någon som verkligen brinner för det här och inte kommer in på skolan på grund av kanske inte hade tillräckligt bra betyg i matte. Eller hur nu fan utvalet går till. Eller mamma känner inte chefen för ja, Skolverket. Det var den där gymnasieverket. Men alltså just den inställningen att jag går här bara för att fylla upp ett år och få ett visst antal poäng så jag kommer in på nästa utbildning som absolut inte har med glas att göra. Det tycker jag är... Nej. Det är också ett jävla slöseri. Men det är mycket av det är ju det att barn och ungdomar får inte lära sig att ta ansvar idag. Så enkelt är det. De behöver inte ta ansvar för sina handlingar. Jo, om du råkar säga neger, då får du ta ansvar för dina handlingar. Men inte annars. Nej, kamrater, har vi något mer vi ska säga om The Glass Factory och det hela? Har vi uttömt ämnet?
Ja, det kommer ju som sagt bli spännande att se om det blir slut på det här nu eller om det kommer fortlöpa ännu längre.
Ja, det kanske kommer bli en liten paus nu under det här så kallade coronakrisen. Men att... Ja, frågan är också, nu när de inte kan fortsätta, vi kommer ju ändå skattebetalarna hemma på Boda kommun få stå och betala för alltihopa.
Mm.
Ändå. Så fan, vem vänder och vrider på att så kommer det bara kosta ännu mer. Vad ska de göra med att? Skrota skiten.
Det är väl typ som att börja liksom renovera en gammal bil. Man byter bromsar, man lagar lite rost och... Sen till slut har man lagt så mycket pengar på skiten så man kan inte sluta.
Nej, det är väl lite där vi är. Känns det som. Det var när de slog sig för bröstet och köpte in glas för 10 miljoner. En kommun som var 10 000 invånare i.
Men varför heter det The Glass Factory då? Om de köper en glas? Det känns ju som att de borde tillverka glas där då.
Ja, de tillverkar ju säkert glas. De har väl säkert någon studiohytta där de sitter och fjollar sig och leker någonting. Jag vet inte vad de tillverkar egentligen. Det är ju vedervärt att åka förbi där, för det är självklart så hänger ju en bögflagga där. En bögsymbol i neonglas. Nysande neon där på väggen. Och arabisk text och låtsas runor. De har inte ens kunnat satt dit riktiga runor, utan det är någon låtsas runor. Så jag vet inte riktigt vad de gör. Men det är väl såna arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så att det är väl skattefinansierat även det, ska jag tänka mig. Sen har de kanske något samarbete med Glashögskolan i Puckeberg. Det vet jag inte om de har, för där har de ju en glashögskola som är bundet till Linnéuniversitetet. Jag vet inte heller riktigt vad de gör, men det ska visst vara väldigt fint där. Det är en fin utbildning. Ja, nej, men The Glass Factory stängs. Det tycker jag låter bra. Den här miljonförlusten, det kan vi börja kräva in av de som är ansvariga för att. Det är väl inte mer än rätt att de ska börja betala av att. Hade jag slarvat bort flera miljoner så tror jag säkert någon hade kommit och krävt att jag skulle betala tillbaka dem. Men inte om man är tjänsteman eller politiker i Sverige inte. Då får man bara en finare befattning. Med det sagt så tar vi en sista musikpaus här nu innan vi går in på veckans höjdpunkt. Och det är Myrkur, Leaves of Yggdrasil.
Du lyssnar på NR Småland. En del av Nordisk Radio. Star.
som en vøl. Sandhed siger, sæt os fri. Føl morgens lys ud i havets dyb, til din havbølge dør igen. Stiger på ny, solen styrker, ildner dig til glødende bål. Kan de
Ja, välkomna tillbaka till NR Småland. Man behöver inte upplysa om vilket avsnitt det är, det vet ni. Vi ska väl raska vidare. Och nu kommer kvällens höjdpunkt för många, det vet jag. Och jag överlämnar Smålands historia då till Hampus.
Ja, tack så mycket. Ja, i detta avsnitt då av Smålands historia så kommer vi att befinna oss i smålandet Bärend, som innefattade dagens Kronobergs län samt delar av Kalmar län. Men vad ska vi då prata om i det här avsnittet? Jo, vi ska prata om Bländasägnen. Bländasägnens ursprung utreddes bland annat av Carl Johan Schlüter, som levde mellan 1795 och 1888, och han anser att berättelsen har uppfunnits för att förklara tillkomsten av den lika arvsrätten i Värend den så kallade Värendsrätten. Och den här sägnen sägs ha hittats på i slutet av 1600-talet av Peter Rudbeck. Men flera försök har gjorts att bevisa denna sägens historiska sannolikhet och andra är mer övertygade om att Blenda faktiskt har existerat. Det här kommer bli ett uppdelat ämne där vi denna gången kommer att avhandla själva sägnen. Sedan kommer vi att gå vidare och granska dess autenticitet och vi kommer även dyka lite djupare in i Värendsrätten. Och vi kommer även ha lite anledning att återkomma till Peter Rudbeck av vissa förklarliga anledningar. Men jag tänkte att jag skulle förklara Blendasägnen i korthet, men jag har även hela historien framför mig som den står skriven i Anteckningar om svenska kvinnor från 1864. Men då den här texten är ganska lång så är det inget som kommer hinnas med att avhandlas oredigerat, om man säger så. Men jag tänkte jag skulle börja med att citera en del av texten. Och det går då så här. Om denna svenska hjältinna har blivit mycket både talat och skrivet. Och fastän ingen skriftställare förmår uppgiva tiden då hon levat och utfört denna stora bragd. Varför hon från tidehav till tidehav blivit berömd. Så är dock säkert att hon verkligen utfört den. Därom vittnar alla det från andra sig särskiljande bruk, seder och förordnanden. Som ännu in till våra dagar fortvarat inom den ort där den raska Blenda bodde. Så redan nu så kan vi konstatera att det finns inget satt datum för när den här sägnen ska ha utspelat sig. Men jag går vidare då, så ska vi läsa lite här då om Blendasägnen. Och den råder på följande vis. Att det bodde i Konga härad en ung och mycket förnäm jungfru vid namn Blenda som fått höra om det elände som rådde i delar av Småland. Och som hotade att sprida sig till de resterande delarna av småländerna. Då kungen i Småland, Ale, hade dragit ut på plundringståg mot den norske konungen och tagit med sig alla vapenföra män. Och kvar hade han lämnat kvinnorna, åldringarna och barnen. Och medans kung Ale var iväg på sitt plundringståg så hade den danske kungen Paxe nedsligt gått in med en här i Småland och han plundrade sig nu fram. Och kung Taxe, han kom att gå ur jordelivet och danskarna valde en ny konung att leda hären. Och Blenda då i ett försök att stoppa danskarna samlade till sig kvinnofolk från flera håll i Småland. Bland annat kvinnor från Konga, Albo, Kindevalds, Norrvidinge och Uppvidinge inställde sig vid en mötesplats. Och innan de dök upp där så hade de blivit tillsagda att ta med sig all den mat som de förmådde. När kvinnorna dök upp så försågs de även med vapen av alla dess slag. När allt var färdigt så tågade den här kvinnohären mot sjön Salen i närheten av det mycket beryktade Bråvalla hed som vi också kommer ha anledning att återkomma till i ett senare program. Men Bråvalla hed är inte att förväxla med Bråvalla. Bråvalla hed är i Kronobergs län. Och när de hade anlänt till Bråvalla hed så skickades ett sändebud till danskarna att de skulle upphöra med sitt plundrande och istället komma på gästabud och mätta sina magar med mat och öl och umgås med de småländska kvinnorna som nu var väldigt ensamma när deras män var borta så länge på plundringståg. Och det här nappade ju danskarna självklart på, och herren började röra på sig. Men när herren kom fram till Brovallahed så fanns det inga kvinnor på platsen, men det fanns gott om mat och öl. Så danskarna lät ju inte vänta på sig, utan de bröt upp öltunnorna och drack sig fulla och kastade sig över maten. Och efter en lång tids ätande och drickande så började danskarna bli ganska tunga i kroppen av all mat och öl, så de började somna en efter en tills hela herren låg och snarkade. Och då passade kvinnorna på att smyga fram med sina vapen och dräpte den danska herren. Men de lämnade en man kvar i livet som de tillät fly, så han kunde sprida historien om Belinda och hennes kvinnor här. Och denna danska herrens anförare, Baste Stark, blev enligt den här sägnen begravd nära Ströby Gärde, och hans grav ska finnas till beskådan än idag, och det kallas för Bastehög. Men med de andra liken av danskar så gjorde sig inte kvinnorna något besvär, utan de lät dem ligga. Och efter det här slaget då så vilade kvinnorna i flera dagar och de offrade till sina gudar, då det här ska ha utspelat sig långt före kristendomens införande. Så där har vi ju ändå en liten notis om när den här påstådda segnen ska ha skett då. Men efter det här slaget så hade kvinnorna samlat på sig många dyrbarheter från de plundrande kropparna. Och ingen var väl mer välklädd och stolt än Belinda själv, som enligt den här sägnen kom ridandes efter slaget på en vit häst klädd en fjäderprydd hjälm med en dyrbar sköld och ett praktigt svärd, vilket allt sammans hade tillhört den danske kungen. Och när kung Åle återvände från sitt plundringståg i Norge så var han ju mäkta förvånad över kvinnornas bragd, så han deklarerade att Konga, Ålbo, Kindevald, Uppvidinge och Norrvidinge nu skulle benämnas med ett gemensamt namn, Värens härad, att hedra det värn som kvinnorna uppbordat. Kvinnorna skulle även få ärva sina föräldrar på samma grund som sina bröder, alltså lika arvsrätt. Och även änkor skulle få hälften av boets ägodelar, antingen i form av boendet själv eller lösören. Och vidare gavs flickorna förmånen att vid sina bröllop låta sig ledsagas av pukor och trummor och klä sig i rustning ända fram till altaret när de skulle gifta sig. Så det här var historien lite i korthet, och som sagt, vi kommer granska den här sägnen och se om det finns någon historisk basis för den. Och när vi gör detta så kommer vi även att vara tvungna att granska Peter Rudbeck själv. För han är sannoliken en intressant man, om man säger så. Men har ni hört den här sägnen innan?
Ja. Mm. Och jag kan ju bara säga en sak, att fi kan ju slänga sig i väggen. Där har du väl feministiskt... Ja, kan man säga. Hjältemod.
Det var ju ett feministiskt initiativ.
Det var verkligen ett feministiskt initiativ. Och det var inte att sitta och dricka rödvin och klippa luggen kort och gapa och skrika som en idiot. Det visar ju väldigt mycket på hur det nordiska lynnet är överhuvudtaget, att kvinnorna tar saken i egna händer när männen inte är där. Det kan inte vara lätt att inta Småland oavsett hur, för där gick de ju inte man i huset, utan där gick alla ur huset för att försvara det hela.
Men de är ändå liksom, det är starkt gjort, för jag menar, de är ju en mer utsatt situation än en man är.
Ja.
Om man säger. Så det är ju strångt redigt.
Nej, så som jag sa tidigare, så kommer vi ju granska den här och se lite. Är historien helt påhittad eller kan den grunda sig i någonting? Och Peter Rydbeck, han är som sagt väldigt intressant, och det gör hela den här grejen, eller hela den här sägnen, ännu mer intressant när man tar del utav hans andra fynd som han har gjort. Så håll i hatten, för det, vi kommer mycket att diskutera här.
Ja, men det här, det ser jag verkligen fram emot.
Men, ja, jag vet.
Ja, fortsätt.
Ja, ursäkta, tar du först?
Nej, börjar du. Det är ingen fara.
Jag vet inte om de nämnde det, Hampus, men jag har i bakhuvudet att jag har varit vid en plats som heter Blodsberget.
Mm.
Och att det är där det här ska utspela sig, för de hade ju, om man ser, informationsskyltar uppsatta med den här stägnen på.
Ja, okej. Okay. Det kan mycket väl vara så. Det är väl inget jag har lagt på minnet precis när jag läste hela den här berättelsen i dess ursprungsform.
Men, sen är det ju, det är ju ett stort röse där uppe på Blodsberget. Så frågan är om det är han, den där dansken, som ligger där då?
Kan det ju vara.
Då ligger det där Blodsberget.
Ja, du, Magnus, i Småland.
Ja, det hade jag nästan räknat ut.
Det var faktiskt väldigt, väldigt länge sedan jag var där. Och jag är ju inte världsmästare på geografi, men det var ju i motståndsrörelsens regi det här. Vi hade en liten vänskapstripp och åkte dit och kikade läget vid det här Blodsberget.
Du pratade om, hon var från Konga och det är utanför Tingsryd.
Mm.
Vart någonstans försiggick alla de här? Du nämnde ju massa namn där, men
ja,
inga namn som finns kvar idag på några större skyltar, om man säger.
Nej. Brovallahed och den här sjön Salen, det är ju beläget inte så långt ifrån Växjö, så det är ju i de områdena som den här sägnen utspelar sig.
Snackar vi om sjön Salen inte så långt från Växjö, så är det ju sjön Salen som ligger precis utanför Alvesta.
Mm.
Ja, därifrån har jag fått att jag känner igen namnet. Jaha. Men ändå, det är ju en ganska bra bit på den tiden, alltså att ta sig från Konga upp till Växjö.
Ja.
Det är ju en liten strapats. Det är ju ingenting jag ens vill göra på moped om man ska börja läsa det.
Nej. Och då är det vårt Alvesta då dessutom.
Men de var rätt så tuffa, för min gammelmormor, hon gick, nu vet jag inte om ni känner till området Krokarna, men hon gick om man säger kanske 3 mil från Moheda mot Växjö. Och då är det ju 3 mil på fel håll. Det gick hon på en dag fram och tillbaka för att posta ett brev.
Ja.
Nej, det är en bra strappats.
Men hon småländska kvinnor från förr, det är ett speciellt virke i dem.
Ja.
Jag är ju själv sambo med en småländsk kvinna och det är lite virke i henne med. Och jag har ju hört om hennes förfäder, hennes mor- och farföräldrar, och det att man spexar inte med de småländska kvinnorna, om man säger så.
Mm.
De är ganska hårda.
Ja, ja, det är ju fett i liksom hela det här, att det har ju varit ett hårt liv i Småland liksom, och även kvinnorna har ju liksom fått spotta i händerna och hugga i. Så ja. Det skapar ju liksom en helt annan typ av individer än vad som finns idag, om man säger så.
Ja, du kan ju bara ta skillnaden mot att vara jordbrukare i Småland och vara jordbrukare på Skånska slätten.
Mm.
Alltså, det, bara där har ju en stor skillnad. Men en liten parentes här, så Blenda, det är väl det vanligaste konamnet.
Ja, det kan nog stämma.
Och åtminstone på 90-talet vet jag att det var det vanligaste namnet på ko. Om det har med henne att göra, eller det kan ju vara av henne.
Mm.
För det var ju väldigt gott om kor i Småland. Det är ju därför de, som vi sa tidigare, att inte för allt smör i Småland, för att det var ju Smålands största exportvara var ju smör.
Mm.
Och mejeriprodukter.
Men på tal om Blenda, det finns ju en rondell i Alvesta som i folkmun i alla fall kallas Blendarondellen.
Kan ha med det att göra då.
Ja, och ni som är intresserade av att läsa den här sägnen.
Ni får vänta tills ett specialavsnitt när Hampus ska läsa upp hela sägnen.
Ja, vill ni ha ett sånt?
Ja.
Ja, okej. Då ska vi ordna det.
Blir det som en ljudbok? Nej, du får göra som du vill.
Ja, nej, alltså är ni jätteintresserade av att läsa den här, så kan ni faktiskt hitta den. Och det är ju den här boken som jag nämnde tidigare. Anteckningar om svenska kvinnor från 1864. Och den går faktiskt att hitta på nätet och läsa. Så den finns faktiskt där.
Så då tycker jag att lyssnarna så ska passa på att läsa den till nästa vecka. För blir det en fortsättning nästa vecka på det här?
Det är högst troligt, om inget oförutsägbart inträffar.
Ja, för då kunde det vara intressant. Så kan ni ju hänga med på ett helt annat sätt.
Mm.
Jag kommer dock inte att läsa den, för det kommer jag inte ha tid med, så att jag får lyssna på Hampus ljuva dialekt
och ja,
på originalspråk.
Ja.
Kommer du att bli en redig långkörare?
Det kan det bli, men jag kan inte uttala mig om det är riktigt än. Men det finns en hel del material att gå igenom och det finns många områden att täcka upp.
Och kanske om man skulle ladda upp med både en eller två sippor, ja, inför det här avsnittet.
Det kan behövas.
Ja, nej, men det är ju bra om det finns. Vi har ju inte räknat med att lägga ner radion i första taget. Så att ju mer historia vi får, ju fler historieavsnitt får vi ju. Och som vi har märkt så är ju just det här segmentet väldigt populärt.
Mm.
Och jag tycker, uppskattar ju fruktansvärt mycket det här segmentet. Och du, Hampus, är ju väldigt bra på att formulera dig i de här delarna faktiskt.
Ja, kanon. Så det är inte helt olidligt om ni sitter inte och pinar er igenom.
Ja, inte officiellt.
Ja, okay.
Nej, faktiskt inte. Det är riktigt intressant det här, och det här är ju faktiskt något som egentligen, de här delarna skulle egentligen tillhöra grundskolan.
Mm.
Tycker jag. I alla småländska skolor skulle det här spelas upp. Det du läser.
Ja, det hade ju gett folk en helt annan förståelse för saker och ting. Och det är ju som sagt väldigt tråkigt att det ofta glöms bort.
Ja, det är ju bara rabblande av kungar och fram till 1945 eller 1933, och sen är det ju bara annat drabbel.
Nej, och jag vill passa på att repetera det som jag emellanåt säger, att har ni förslag på historiska händelser eller dylikt som ni önskar att vi ska ta upp i det här segmentet, så skicka in det, för sådant är vi jätteintresserade av, även om ni har böcker och annat som ni kan rekommendera.
Ja, nu har du ett gäng böcker du ska läsa, så du har att göra ett tag.
Ja, det har jag.
Och dessutom ska du bedriva kamp också. Hur ska du hinna med allt detta?
Ja, då. Ja, får vi klona mig själv.
Ja, du har väl simultankapacitet. Du går och läser och delar flygblad samtidigt.
Ja, precis.
Ja. Nej, god vänner, kamrater. Jag tror att vi har väl kommit till vägs ände av detta avsnitt.
Jag får bara sticka in med en liten snabbis här. Jag ber om ursäkt att jag avbryter dig.
Ja, det är ingen fara.
Men Blodberget, vid en vik i sjön Åsnen, tvättade Blenda och hennes kvinnor av sig blodet efter striderna med danskarna. Viken kallas för Blodviken och berget för Blodberget. En annan förklaring till namnet är att ett fördom firades fruktbarhetsfeste här och att folk blotade till de gamla gudarna.
Ja, men det är lite grann samma sak som det sa i sägnen där, va?
Ja.
Men vi pratade just om det här Blodberget ju.
Ja. Mm. Åsnen, vänta nu, den ligger ju... Ligger inte den där kring... Ovanför Tingsryd mot Växjö, eller?
Men den ligger ju, om man säger, utanför Grimslöv, Visslanda.
Visslanda hållet är
mot, där borta. Mot Vedeslöv, Kalvsvik.
Ja. Ja, där borta den ligger... Det är tiken som ligger vid Tingsryd. Ja, det finns väldigt många sjöar i Småland i alla fall. Och jag känner igen namnet på dem, men jag kan inte placera allihopa. Jag är ju inte infödd smålänning heller, så det kan jag skylla ifrån mig på. Ni andra ska ju kunna de småländska sjöarna som rinnande vatten. Det kan ni, va?
Vi säger ja då.
Ja, det är bra. Så det blir bakläxa på det. Nej, jag får väl som vanligt avsluta med att Uppsala, 1 maj, närmar sig. Förbereder, vi ska dit. Ni kontaktar oss via nrsmoland@nordiskradio.se. Ni kan även besöka vår Twitter-sida. Det finns där fortfarande. Det fanns åtminstone igår. Och jag tackar dig då, Robert, för din medverkan ikväll.
Jag tackar för att jag fått vara med.
Och jag tackar dig, Hampus, för din medverkan ikväll.
Tack själv.
Och så tackar vi producent Viktor, som vi glömde presentera i början av programmet, men som ni alla förstår. Så är det han som sitter vid rattarna och spakarna och vad det nu är för något han har. Jag vet inte. Men ha det trevligt nu och hoppas att ni uppskattade ett radioprogram i eten som inte handlade om corona. Goder afton och goder middag på er, lyssnare.
Motståndsrörelsen. I en stad som Sverige, där det fria ordet